Kära lyssnare, sätt på dig dina lurar, luta dig tillbaka med en kopp te, Earl Grey, med lite mjölk i, mellanmjölk ska det vara. Så lägger du vänstra benet över det högra benet och så tar du en filt, gärna en i ull, och njuter. Blev det svårt? Ja, det kanske var för att jag just ägnade mig åt detaljstyrning. Varmt välkomna till Dumma människor med Lina och Björn, nämligen psykologförfattare Björn Hedensjö. Och jag heter Lina Thomsgård. Och idag ska vi prata om vilka de negativa effekterna är med micromanagement och detaljstyrning. Men först ska vi få framföra några hälsningar från våra samarbetspartners.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Dumma människor sponsras av Länsförsäkringar.
Och Länsförsäkringar kan ju hjälpa dig med väldigt mycket mer än bara försäkringar. Till exempel sparande och lån och alla möjliga sådana bankgrejer.
Precis. Och jag kommer nu att tänka på när jag hade väldigt nytta av ett buffertsparande. Mm. Det var när jag köpte en sommarstuga som var jättefin på alla sätt. Förutom det att första gången jag kom dit så blev det regn. Ja. Och vet du var det regnet kom någonstans ifrån? Det kom in genom taket på som var inomhus. Som jag fick springa med, det var sån här slapstick-komedi, jag fick springa med såna här plåthinkar och sådär. Men då var det faktiskt bra med en liten peng så att man kunde reparera taket.
Ja, man är ju tacksam då att man har varit den här förnuftiga människan som tänkte att det kommer kanske inte bli exakt som jag hade planerat. För livet är ju så otroligt föränderligt.
Ja, och det är då det är så himla bra att Länsförsäkringar finns där för all tid.
Ja, så när livet inte blir precis som du hade tänkt eller om löften inte kan hållas, så är det himla fiffigt att du kan kontakta Länsförsäkringar. Eftersom Länsförsäkringar kan hjälpa dig med lån och sparande till exempel.
Tack Länsförsäkringar.
Och nu är ni välkomna tillbaka. Jag tänkte Björn, vi kan väl börja med att berätta vad det här är. Men jag kan väl också flagga för att det finns nästan inga positiva sidor av det här, eller hur?
Nej, inte. Vi kanske kan verka ur oss någon liten grej.
Ja, om vi anstränger oss.
Om vi anstränger oss lite. Ja.
Jag kan också meddela er lyssnare att det här verkligen är någonting jag själv brottas med. Mm. Brottas med som i utövare av.
Ja.
Som borde sluta med det. Björn, är du en micromanager?
Nej, det är jag verkligen inte. Alltså jag hade en sån chefstil som är, när jag var chef, ja, som var jättemycket liksom släpp hästarna fria.
Åh, vad bra.
Precis. Och sen så är det klart att ibland var det vissa grejer som man brydde sig väldigt mycket om.
Ja.
Så att säga, jag menar, någon gång har det ju hänt att jag har kanske gått in och petat lite. Men det, min impuls, eller liksom det naturliga för mig verkligen att vara inte så.
Jag tror att du har varit en otroligt bra chef, Björn. Faktiskt en jättebra chef, och det här kanske är en av anledningarna till det.
Ja, jag hade nog mina starka och svaga sidor, tror jag. Men det där var en av styrkorna, skulle jag säga. Mm. Och sen så, jag ska alldeles snart släppa in dig i samtalet också.
Nej, vet du vad, hittills är det jag som... Jag ser ju, framför oss har vi en sån här datorskärm som visar vem som har pratat och inte. Då är det ett streck som ser ut som att du är en människa som har dött, okay, på en sån här EKG. Ja. Och sen är ett streck som har upp och ner, det är jag.
Det är du, okej.
Okay. Så om det är någon som ska släppas in i samtalet, Björn.
Så är det jag. Jo, jag skulle säga att i... The receiving end, alltså i... jag tänker mig att jag är så lite så som chef, hänger nog ihop med att jag avskyr att bli detaljstyrd själv på ett nästan liksom patologiskt sätt. Så jag tog upp det i tidigare avsnitt att jag blir så här lätt trotsig. Om någon säger flytta dig från gräsmattan, så går jag med myrsteg bort från gräsmattan.
Just det, även när vi alldeles nyss satt och pratade och jag... I fantasisnack om vad man skulle kunna ha i en chili,
ja,
föreslog att lite ditten datten och att du nästan blev lite så här: nej. Jag gör min chili på mitt sätt.
Lagar den där jävla chilin själv då.
Kände du.
Ja. Och det här är en sån också feedback. Som, alltså jag har en sån extrem liksom, frihetsdrift som nästan i sig är problematisk. Och det är en sån feedback jag har fått från alla mina partners alltid. Liksom,
ja, att, så här, svår sammanlevd med att ja, du är så frihetsälskande.
Exakt. Det vore så här kul om vi kunde planera tillsammans eller göra något tillsammans. Alltså, det känns som att du kör ditt eget race. Alltså, så att jag är väldigt långt ut på kanten där.
Fattar.
Och jag tänker att allt det här hör ihop.
Ja, och då kan man väl med det sagt att, att inte gilla detaljstyrning och micromanagement... Jag har svårt att böja det ordet, men det kanske inte behövdes. Det kanske räckte med att säga inte gilla micromanagement.
Ja.
Ja. Det behöver man ju ingalunda vara en superduper frihetsälskare för.
Nej.
Men här, vad är det? Vad är det här? Och är det verkligen något som bara chefer gör på ett anställda?
Nej. Jag tycker vi kan vidga det begreppet i det här avsnittet. Det handlar om detaljstyrning då. Mm. Man förknippar det i första hand med arbetsplats och sådär. Mm. Micromanagement är uttrycket. Men om man ser detaljstyrning, som är samma sak egentligen, så får man lite kanske bredare blick på det.
Ja, jag använder ju mycket bred blick här i introt.
Ja. Mm. Ja. Men just det här med matlagning till exempel.
Ja.
Det minns jag att det var en sån här grej som jag och min exfru kunde rycka ihop.
rycka ihop.
Över ibland.
Alltså, det är så roligt med små felsägningar.
Jag vet inte.
En gång sa jag öpa när jag skulle säga köpa. Det är fortfarande det roligaste jag vet.
Ja.
Alltså jag går öpa. Öpa?
Ja, det blir lite, det låter lite så.
Du rök ihop med exfrun.
Det gjorde jag ganska ofta för att hon var väl typ lite mer matlagningsintresserad än mig och kanske också lite bättre på att laga mat och kunde därför komma med små välmenande tips. Men då blir det min reaktion ofta. Men gör den här ragun på egen hand då.
Just det.
Och om du sitter på alla svar så kan du väl göra det själv.
Mm. Och även den här, om man liksom är en föräldraduo och den ena, det skulle kunna vara jag, säger så här: kan du stå på vit och kläderna? Ta de blåa strumporna och den där jackan och den där tröjan och den mössan. Och nej, inte den koftan. Utan, alltså, även i sådana situationer så märker man ju att så här, det blir en... Det är provocerande.
Verkligen, precis. Och jag menar, ska vi redan nu ta på oss den lite förlåtande hatten då?
Ja, och prata om varför vi fina detaljstyrare inte menar illa.
Nej, precis. Okej, lite välmenande tolkning. Ska vi prata om oss då? Jag tror att du och jag är väl kanske lite liksom i kanske varsin enda. Nu tror jag så här, att du som chef, jag tror inte att du var micromanagement-chef.
Men du, nej, så här, jag har otroligt låga tankar om mig själv som chef. Men jag har hört från många människor som har haft mig som chef att de inte alls har lika låga tankar.
Nej, jag har också hört det från många som har haft dig som chef.
Vad kul.
Att de har varit jättenöjda med det.
Kul, vad glad jag blir. Faktiskt, det där... Det är en komplimang som jag blir glad för.
Ja.
Underbart. Men jag vet att jag gärna har varit sån när jag ska hjälpa folk på traven. Skicka den här planen innan onsdag till henne och då skulle det här kunna vara rubriker som innehåller till exempel de här punkterna.
Ja.
Och kanske de här deadlinesen som jag tror skulle kunna passa. Och så bara, varför gör jag det här? För att underlätta? Blev det lättare för någon? Nej. Blev det roligare? Nej.
Nej.
Blev det mer effektivt? Nej. Ja.
Men alltså, jag bara tänker mig då, om vi ska liksom lyfta lite fördelar med det här.
Ja.
Så att vi satt ju alldeles nyss och hade ett redaktionsmöte. Ganska hög intensitet. Det var du och jag, det var vår underbara praktikant.
Bea.
Det var lite folk från vårt poddbolag.
Acast.
Japp. Allt hölls i god anda och så. Du och jag var ju ganska olika i det här mötet.
Ja.
Där du är så här, det här datumet, det här avsnittet, det här... puff, 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 puff.
Du gör det här, du gör det här, jag gör det här, den skickar där.
Just det. Ja. Och jag satt väldigt tillbakalutad. Och jag menar, man kan ju liksom titta på det mötet och störa sig på mig också.
Ja, jag vet inte.
Det går att göra.
Ja.
Alltså en observatör från Mars får titta på det här mötet och säga men det verkar som att den där tjejen gör allt jobb.
Ja, just det. Men vad bra det hade blivit om du hade klivit in också och bara, eller den 14:e eller den 8:e, 20 minuters avsnitt. Alltså, det hade ju blivit åt helvete.
Ja,
eller hur?
Precis. Men jag bara tänker att det kan få representera två ytterligheter. Där du hade liksom, det var väldigt mycket checklista, deadlines, vem gör vad, etc. Och så brukar jag väldigt sällan förhålla mig till en arbetsuppgift. Utan det är väl mycket mer så här, oj, har vi en deadline? Ja, ja men då fixar jag det. Och så fixar jag det.
Åh, det är så inspirerande, Björn.
Ja, men alltså, det är ju något i ditt förhållningssätt då, i det här mötet, som gör att vi kommer att hålla alla deadlines. Det kanske kommer bli en smidigare liksom arbetsprocess, etc. Så att det har ju något att vara liksom lite kontrollig och planerande och hålla koll.
Absolut. Och ibland så älskar jag att när den som har koll och har satt sig in i någonting faktiskt ägnar sig åt lite micromanagement så att jag slipper sätta mig in i det på samma nivå. Men jag använder just det här exemplet. Om någon från Acast hade kommit och bara, och den dagen spelade in det här, det ska vara det här. Alltså, då tycker jag det är jätteskönt att bara få vara robot, utförare.
Ja.
Att verkligen sitta i passagerarsätet.
Mm.
Och det är en sits som jag själv sitter i så sällan.
Ja.
Så att för mig är det lite lyxigt. Så att när jag gör sånt åt andra, när man är så här, åh Alex, ikväll fixar du maten innan jag kommer hem. Då har jag köpt salsiccia som ligger där, som du först kan, alltså, då tycker jag att jag gör honom en tjänst.
Ja.
Och det är därför det här avsnittet kommer vara nyttigt för mig och många med mig.
Mm.
För att vi kommer förstå varför det inte är bra.
Nej, precis. Och som med så mycket annat så handlar det väl kanske om att göra saker i lagom mängd, va? För att det här är på ett sätt, okej, okay, micromanagement är definitionsmässigt överdriven management.
Ja, exakt.
Men svaret är ju inte att ägna sig åt noll management heller.
Nej, men det finns väl vissa som har en sån, ett sånt förhållningssätt som alltså, det finns väl liksom såna,
den här Patagonia grundaren.
Ja men exakt. Alla
let my people go surfing.
Exakt.
Heter hans memoarer.
Gör vad ni vill, när ni vill, hur ni vill, till vilken lön ni vill.
Ja.
Ja,
precis. Sen kan det, alltså jag tror att det är väldigt mycket som måste vara på plats för att en sån otroligt laid back hållning ska funka.
Ja.
Men det finns ju ganska intressant forskning på så här egenstyrande team och sånt.
Mm.
Som är väldigt inspirerande i det här avseendet. Jag tror att det var någon sån, nu tar jag fritt ur minnet faktiskt, men någon sån metastudie på vilken typ av organisationsförändringar som ger bäst effekt på resultat i någon typ av företag och organisation. Sådär.
Mm.
Och då tror jag att liksom ökat självbestämmande var liksom den enskilda grej som mest av allt förbättrar resultatet.
Wow.
Ja.
Så, det där, gud vad man ska komma ihåg det här.
Ja, och det är ju egentligen motsatsen till micromanagement då.
Ja, exakt. Ja. Jag var en gång på en arbetsplats, eller några år, underbar arbetsplats, reklambyrån Forsman Bodenfors, när de då var världsberömda. Kanske bäst i världen i olika mätningar. Helt tack vare mig, skoja. Jag började efter. Men då i alla fall så...
Du gjorde stor succé där.
Det
vann något guldägg, etc. va?
Yes, men de hade som liksom, deras företagsfilosofi var att varje arbetsgrupp, säg att man hade en stor kund och skulle göra en stor grej, då hade inte varje arbetsgrupp liksom en chef som var den som bestämde allting, utan liksom gruppen, uppdraget var chefen.
Mm.
Vilket, alltså man satt i ett rum och alla hade idéer och det var ju klart att det finns massa negativa saker med den typen av brainstorming och gruppdynamik av andra skäl, det är ett eget avsnitt. Men det var faktiskt fantastiskt. Att det fanns ingen som man kollade på i gruppen för så här, är det bra för dig? Vad vill du ha? Utan liksom, det var vi som bestämde.
Ja.
Och sen gjorde man det här som var ännu roligare. För att bedöma de här idéerna som man hade, så ritade man på ströpapper som man la ut på golvet i det stora kontorslandskapet. Sen när någon från ett annat gäng skulle gå förbi för att hämta en kopp kaffe, så var, oh, vad är det här? Nej, men det här är vår nya kampanj för den här lotten. Så, hur tänker ni här? Okej, ja, så det där. Vänta, hur hänger det där ihop med det? Alltså så att man liksom fick direkt feedback från folk som gick förbi. Precis så som det är med när man sen går ut i världen och ser reklam. Att man har bara några sekunder, man är på väg förbi, och vad begriper man inte?
Ja.
Och så vidare. Det var faktiskt briljant. Det var verkligen också motsatsen till micromanagement.
Mm.
You know, I wrote a book on our business philosophy. It's called Let My People Go Surfing, because we have a company policy that we don't care when you work. As long as the work is done.
Men du, ska vi nu med detta långa spretiga intro kliva in på en lista över de negativa effekterna med micromanagement som förhoppningsvis kan inspirera oss som chefer, partners, föräldrar, kamrater, ägnar oss åt detta.
Ja.
På den här listan, vad hittar vi där? På kanske en icke-inbördesordningsplats 1.
Det är att den skapar och eller förstärker oro / kontrollbehov.
Hos vem?
Hos utövaren, hos detaljstyraren.
Ah, så när jag skriver ett mejl klockan 03:14 till mitt team om att den här kommunikationsplanen behöver vara klar. Den skulle kunna se ut ungefär så här.
Ja.
Det här är rubriker, det här är innehåll, det här är här, den ska skicka till den där också för säkerhets skull. Och så,
ja, ja.
Så blir jag inte lugnare.
Nej, exakt. Och som mottagare kan jag känna ibland då, om jag är i mottagarändan av micromanagement, då kan jag känna så här. Det som händer just nu, det har egentligen inte med mig att göra överhuvudtaget.
Nej.
Utan det är du som håller på att känsloreglera.
Ja, ångesthantera.
Du går och läcker känslor på ett sätt som jag har ingen lust med det.
Nej.
Deal with it on your own.
Ja, exakt.
Lite så kan jag känna. För att, vad är det man ägnar sig åt när man håller på och kör micromanagement? Det är dämpa oro egentligen.
Ja, just det, just det. Man känner oro för att det här kommer inte bli gjort på det sättet det behöver göras.
Mm.
Så jag behöver dämpa den oron genom att berätta hur det rätta sättet är.
Just det. Och vi kan repetera då hur man, alltså det här med liksom oroshantering, lite kort. Om det är någon som vill fördjupa sig i det så rekommenderas avsnitt 71, orons psykologi.
Är det allergi mot osäkerhet?
Allergi mot osäkerhet.
Och Gud, vad
allergi
vi har tipsat om det.
Mot osäkerhet, ja, heter det. Nummer 71. Där ger vi liksom hela storyn. Men kort så här, alltså dels har vi sån. Alltså dels kan vi oroa oss för sånt som går att göra någonting åt.
Mm.
Alltså någon typ av liksom realistisk eller sån. Ja, det är typ en realistisk oro då. Och då kan man faktiskt gå ut och göra saker.
Mm.
Till exempel så här, vad ska man kunna säga? Jag vet att min arbetsgivare kommer säga upp massa personal kommande månaden. Vi har fått något sånt besked.
Mm. Det skapar en massa oro.
Det skapar en massa oro hos mig. Vad kan jag göra åt saken? Jo, jag skulle kunna piffa upp mitt CV. Jag kan höra av mig till ett kontakt, aktivera nätverket. Det finns saker man kan göra inom de närmaste 24 timmarna. Det är en sån här gräns som den här... Det finns en sån orosforskare som heter Robert Lee. Han brukar prata om så här, om det är någonting du kan göra någonting åt inom 24 timmar, alltså om du kan agera på det här på ett meningsfullt sätt det närmaste dygnet, då är det värt att oroa sig över.
Så att säga. Ja, och agera på oro.
Men sen så har vi jättemycket oro som är mycket mer liksom luddig. Och där brukar man prata om hypotetisk oro.
Så här, du kan inte göra någonting åt huruvida företaget behöver sparka folk eller inte.
Nej, kanske inte. Men man kan ta ett bättre exempel. Alltså, tala om ännu mer abstrakt.
Klimat.
Så, klimat. Eller, ja, visst. Eller så här, kinesisk exportkonjunktur 2025. Som kanske påverkar hela världsekonomin. Alltså, ingenting man gör i sitt huvud eller egentligen med sina händer eller fötter heller kan ju påverka det på något sätt. Men den typen av oro, alltså vi har två dysfunktionella sätt att hantera den typen av oro. Och det ena är att man undviker.
Gör inte ens de där 24 timmars sakerna man skulle kunna göra.
Nej,
till exempel binda räntan eller
precis. Utan man bara låtsas som att det regnar. Och det andra är kontroll, att man försöker, man försöker skaffa kontroll på något sätt, men eftersom oron gäller problem som ännu inte har hänt och som kanske aldrig kommer hända.
Just det.
Så blir det definitionsmässigt, alltså det man gör i sitt huvud blir improduktivt.
Man förgör.
Meningslöst. Ja, man förgör.
Förgöra, det är att göra en massa saker innan det behöver göras och i huvudet. Och då blir det att man förgör en massa tid.
Exakt. Så att om man har någon sån oroskedja som ser ut så här. Tänk om den kinesiska exportkonjunkturen 2025 kommer att vara dålig. Det kommer påverka globala ekonomin. Då kommer mitt företag bli tvungen att säga upp personal. Då kommer jag få sparken för jag är så dålig. Och sen så kommer jag att vara tvungen att sälja huset. Och sen så är jag prostituerad innan årsskiftet 2026. Typ så. Vi tenderar att katastrofiera, kanske var lite hårdraget det där, men så kan en sån oroskedja se ut. Och så har man en så här liksom diffus oroskänsla och då försöker man tackla det genom att skaffa massa kontroll över saker och ting. Och det kan ju vara sånt som är typ direkt kopplat till jobbet, men det kan också ta sig andra uttryck, att man kanske blir väldigt noggrann med städningen och sånt där. Alltså sånt som kan ge en
någon
liksom, mat.
Ja, visst. Mm. Någon som liksom tillfället kan dämpa känslan av ångest. Det ger en så här illusorisk känsla av att man har kontroll över saker och ting.
Men är det där en micromanager istället börjar skicka olika mejl till sitt team om exakt hur de borde göra saker?
Ja, alltså det, precis.
Kontroll...
Så antingen kan det vara att man har... Alltså att man är en orolig typ som är mycket sån här hypotetisk oro i största allmänhet.
Ja.
Och då försöker man att skaffa lite, göra världen lite mindre skakig genom att hålla på och kontrollera allt som går.
Men funkar gör det inte?
Nej. Jag skulle säga det också. Eller ska det vara lite mer specifik oro? Alltså man kanske inte litar på sina teammedlemmar. Man kanske tycker att man är bäst även på det de gör.
Mm. Och det kan ju vara så att man tror det för att man inte har låtit dem bevisa sig.
Nej, precis. Och det är ett av de problem
som... Man har sett till att det aldrig blivit ett skarpt läge för dem.
Nej, men exakt.
Mm. Varför fungerar det inte då?
Jo,
alltså jag menar för mig själv. Jag gör det här för att jag vill minska min oro.
Ja.
Men jag minskar ju inte min oro.
Nej, men det är liksom värdelöst på det sättet då. För att det kommer funka så här att det kommer ge tillfällig ångestlindring på kort sikt. Men förstärka... den här liksom oron på lång sikt. Och det går till på det här viset då, att man får en kortsiktig belöning. Säg att du ska skriva saker. Du är kanske journalist och jag är din nyhetschef. Och sen så tvivlar jag lite på din förmåga att skriva kanske.
Med rätta.
Så att jag går in och liksom putsar och filar på dina ingresser och brödtexter och rubriker eller vad det kan handla om. Och så varje gång jag gör det så bara, nu vet jag i alla fall att det kommer att...
Ja, just det. Så en liten lättnad för dig.
Ja. Och det är en sån här beteendeterapi då egentligen. Att när man får en sån liten liksom kick varje gång, då så här, nu känns det lite bättre. Nu har jag precis gått in och fixat det här.
Kommer du vilja ha mer?
Då kommer jag vilja ha mer av det. Alltså det blir ett mini-knark. Så det händer ju. Och det andra är att jag får heller aldrig lära mig att när jag släpper taget så funkar det också. Så att då fastnar man i någon sån här, alltså det tenderar bara att bli värre och värre.
Just det.
Alltså när man utövar kontrollbehov så brukar det, alltså kontrollbehovsbeteenden brukar föda mer kontrollbehov. Den enkla
Är det rent alltså här, alla beteenden som belönas vill vi göra mer av?
Ja.
Och även dåliga beteenden som på kort sikt och falskt belönas vill vi göra mer av. Och det är därför vi ska till att undvika de dåliga beteenden som också får belöning. För det är där det blir de här spiralerna.
Yes, exakt.
You're micromanaging. You gotta find people you can delegate to. Otherwise, you'll never have a life.
Okej, kontrollfrågor på det här då.
Mm.
Säg att det är så. Att man är bättre. Din ex-hustru, när du bara, nu är det min tur att göra kålpudding.
Ja.
Och så ser hon du skär kålen helt fel.
Ja.
Hon är faktiskt bättre på det.
Ja.
Hur ska man tänka där?
Ja, alltså jag har ju den utmaningen verkligen typ IRL just nu med mina barn.
Mm.
För att de är så stora nu så man vill att de ska kunna lära sig laga mat inför ett framtida liv på egen kvist.
Ja.
Säger man egen kvist?
Det tycker jag. Grön pinne som livet är. Det är där de ska ha ett liv. Ja.
Och dels för att man vill att de ska hjälpa till. Det är skönt att slippa laga sin tomatsoppa varje evig onsdag.
Ja.
Mm. Och nummer tre så vill man att de ska känna lust.
Exakt.
Inför matlagning då.
Motiverade.
Ja, just det. Och då märker jag ju att om jag lägger mig i för mycket så tar jag lusten ur det.
Ja. Jag gissar att det är en av våra punkter på vår lista som vi kommer till.
Ja, det är det.
Just den motivation och lust.
Precis.
Men jag vill ta med oss det här för att jag tror att några av våra lyssnare som ägnar sig åt micromanagement är så här, ja men jag är ju bättre. Alltså så här, det blir ju bättre när jag gör det eller styr det eller förklarar hur man gör.
Ja.
Så hur ska jag då stå ut med känslan av att det förfaller utan mig? Vi har med oss den lilla tråden så ska vi se om vi kommer till någon lösning. Allt efter att vi jobbar oss ner i listan.
Ja.
Där vi nu går in på punkt två.
Ja, men då blev en bra brygga där.
Ja.
Till nästa punkt som är att ta bort lust och dödar kreativitet och motivation.
Hos den som blir detaljstyrd.
Japp. Och det här finns det ju ganska mycket rolig forskning på. Mm. Hur otroligt illa vi upplever det när vår frihet blir beskuren på olika sätt.
Ja.
Man har ju sett, till exempel, det finns sådana studier att man ökar folks vilja att ge till välgörenhet.
Mm.
Om man kan ge dem en känsla av att de har ett så att säga fritt val hur de ska, liksom om och hur de ska placera sina pengar. Det finns många sådana studier av den typen. Alltså att när vi upplever att vår autonomi och frihet begränsas, så uppstår trots.
Ja. Och det är så otroligt spännande hur många situationer i ens liv som där det är det här som sker, fastän vi inte tror det.
Ja.
Alltså allt ifrån att liksom bli kär i någon förbjuden till att när ens, så här, det här liksom uppenbarar varför man aldrig vill städa när ens mamma säger åt en att städa när man är liten. Men när hon säger att nej, nu ska vi göra det, då bara nej, för sluta, jag avbryter inte mig, jag håller på och städar.
Ja.
Men även, det finns några sådana där det är samma princip men där det nästan är omvänt. Kommer du ihåg när vi pratade om vapenlagar i USA?
Mm.
Där de har alldeles mycket vapen. Och sen var det en delstat som de tillät en viss mängd vapen. Vilket blev en upplevelse av att jag behöver ha vapen.
Ja.
Så då vill jag inte ha det.
Ja, just det.
Så att just i den delstaten som minskade, det här är väldigt yxigt återberättat, men just i den delstaten som minskade andelen vapen för att man kände att min frihet att välja vapen blev kringskuren, så jag...
Ja, just det. Det var ju någon sån county där man verkligen liksom uppmanade folk att köpa vapen. Det kom ut någon typ av officiellt dekret att så här, vi ser gärna. Jag minns inte exakt hur det var, men det var något åt det hållet. Vi ser gärna att varje hushåll har ett.
Och då bara skänk lusten av vapen.
Det blev den trots...
väldigt spännande.
Exakt. Mm. Och det där är ju otroligt allmänmänskligt.
Och det gäller även oreganon i bolognesen.
Japp. Mm. Och jag tror att det finns ett sånt resonemang att det här är kopplat till den här knapphetseffekten.
Mm.
Alltså att om man upplever att friheten är den knappa resursen, så kommer man att vilja ha den.
Just det. Och nu när du kommer och pekar åt det håll vi ska gå, så känner jag att jag vill välja själv, alltså vill jag inte gå åt det hållet.
Nej, precis. Ja. Och där är vi olika då. Och jag är ganska extrem med det här. Mm. Så att jag svarar ju väldigt dåligt på instruktion, helt enkelt.
Och jag älskar en bra auktoritet.
Jag pratade med någon om det häromdagen. Såna här typ IKEA-instruktioner och alltså instruktionsböcker. Jag vägrar att öppna dem. Och det där kostar ju mig.
Ja.
Du tvingade mig mer eller mindre då att köpa en sån fritös häromdagen.
Ja.
Den instruktionen från dig tog jag för att du lyckades sälja det så otroligt bra. Du pratade så varmt om lökringar.
Ja.
Och det har verkligen varit en succé.
Oh,
jag skulle väl rekommendera lyssnare där ute att strunta i fuskiga airfryers och kör på riktiga djup
Oljelådor
för att pommes fritesen blir gudasända.
För att inte tala om lökringarna.
Så att jag tog din instruktion där för att du sålde den så bra. Mm. Men sen så har jag en instruktionsboken, jag tänker inte titta i den.
Nej, du tänker inte göra det.
Och så liksom extrem är jag i det här avseendet. Att jag tänker inte lyssna på...
det här är roligt, för där, även där är jag en ytterlighet. Jag älskar ju generellt auktoriteter.
Ja.
Och när vi får såna instruktioner som är ju så här, exakt så här, så tycker jag att det är en möjlighet att inom dessa ramar briljera.
Ja, ja.
Och jag blir liksom utmattad när det inte finns några ramar att briljera inom. Så det blir ju också tydligt med att vi är olika där, för att jag... Kanske också då att du avskyr att bli detaljstyrd, alltså vill du inte detaljstyra.
Ja.
Jag kan tycka att det är himla mysigt.
Just det.
Alltså ger jag det vidare.
Och jag tänker mig väl att där har vi kanske svaret på den här frågan du ställde nyss. Eller på förra punkten. Det vill säga, om man vet bättre då?
Ja.
Hur ska man göra då? Alltså, jag tänker mig att något ideal kanske kan vara att just försöka liksom hjälpa till med lite ramar.
Ja.
Men sen så inom dem erbjuda mycket frihet.
Ja.
Så tänker jag nu med ungarna och mat.
Mm.
Till exempel, så att man vet om att det skulle vara gott med kål i den där salladen.
Ja.
Då kanske man kan säga så här, det är ju kanongott med kål i den där salladen. Men sen så får de liksom inom de ramarna bestämma hur
mycket... Skär den hur du vill.
Skär den hur du vill.
Vilken färg på kål, you decide.
Just det, hur mycket kål det ska vara.
Ja.
Bestäm du. Alltså att man då kan erbjuda massfrihet inom de här ramarna. Jag tycker mig se att det här spelar roll för hur mycket motivation och lust man väcker hos ungarna.
På tal om vårt tidigare exempel, mötet vi hade här utanför, märkte du när jag gav frihet inom ramar?
Ja.
Acast, ni bestämmer det här. Be du hitta bästa program för att föra över bilderna. Ja. Ganska små, små ramar var det. Mm. Men ändå, trots detaljstyrning så var det ändå små, små erbjudanden om
autonomi.
Ögglor, ramar små som virköglor.
Verkligen. Mm. Min son, som mot sin vilja nu får vara med ganska mycket i det här avsnittet. Mm, jag tror att vi är i någon sån här period nu, han är ju då 15, fyller snart 16, när den här frågan ställs på sin spets.
Ja.
Det vill säga liksom autonomi, beroende, allt det där under förhandling.
Ja.
För att det är den här åldern när man liksom börjar bryta sig loss lite och så. Och nu till exempel ska han välja gymnasium. Och jag och hans mamma har en ganska tydlig uppfattning om vilken skola som vore bäst för honom.
Just det, men om ni ligger på där, då kommer han vara, nej.
Och igår kväll hade vi ett möte om det här.
Oh.
Och tycker mig kunna märka vissa tendenser till trots där. Så att då har jag backat lite.
Smart.
Hoppas han inte lyssnar på det här.
Ja, exakt.
Och så men det är ditt val, det är ditt val och sådär.
Smart. Jättesmart.
Ja.
För som sagt, vad det där vet, man ser ju hur, om du ser hur salladen görs lustfylld av att du inte bestämmer vilken kål och hur den ska skäras, så är det ett kvitto på att ungefär där ska gränsen för detaljstyrning gå.
Ja, precis. Men som, precis som du säger, ibland så går det ju inte att inte lägga sig i för att man har någon sån otrolig lösning och sådär.
Mm.
Man kan ju också bara presentera det som en sån här inte så viktig grej.
Ja, exakt.
Alltså jag... Bara en liten tanke här om hur man ska stapla ved. Jag såg en så...
Och ändå en svår balanserad... Ja, men jag fattar jättebra.
Såg en så kul grej på YouTube. Om man bara lägger i den här formen så gör du vill. Men jag tyckte det var coolt. Alltså man kan ju så här bara... Som en liten parentes. Så här, att om man liksom ramar in det som en parentes istället för en order.
Ja, just det, just det. Eller om man ska den... akuta versionen av detta som jag använder väldigt ofta med min otroligt trotsiga snart 3-åring som till exempel vägrar stappa på sig galonisar, och säger man att ta inga galonisar, de kan inte du sätta på dig själv.
Nej.
Idag är inte galonisväder. 10 sekunder senare har han satt på sig dem.
Just det, det är ganska så här rak omvänd psykologi.
Exakt.
Som 360,
ingen kol i salladen.
180 graders psykologi. Just det. Och vad är det? Det är så här 2,5-3,5 typ som den är.
Jag hoppas att det tar slut någon gång, för det här är inte kul.
Ja.
Och nu en liten paus för hälsningar från våra samarbetspartners.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
De här människor sponsras av Claritin.
Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar.
Mm.
Även jag, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla.
Lite vårrusig.
Ja, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Då kan man tänka att det är synd om de som inte kan det.
Det är rätt många, ja.
Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopade och solen gnistrar, så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det
min
kliar.
Pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra.
Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och besvären lindras i hela 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar.
Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi.
Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Och mer om det här kan du läsa på bayer.se.
Tusen tack, Claritin. Dumma människor sponsras av Arlanda Express.
Och du vet, om man ska iväg sådär riktigt, riktigt tidigt, alltså sådär fakirtidigt.
Ja, svårt för mig som kvällsperson, men
ja, för mig är det lite enklare, men då kanske det är ännu tidigare,
ja,
för mig. Det är nästan 11 på kvällen,
ja, precis.
Så tidigt på morgonen är det. Då tänker man ju ofta att det enklaste sättet att lösa det är bara taxi, eller vi tar bilen om man ska ut till Arlanda.
Precis.
Och men, packa in alla väskor.
Exakt så, ja. Men det är faktiskt så att Arlanda Express går väldigt tidigt på morgonen. Från 04.20 och sen så faktiskt också till sent på natten då, 00.35. Mm. Så att det är ett jättebra alternativ i båda ändarna av dygnet.
Ja, Arlanda Express är det snabbaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Och det är väldigt mycket smidigare än man tror. Det är bara 18 minuter från centralstationen och det är ju väldigt punktligt.
Ja.
För att vara tåg, om man får säga så.
Precis, och Arlanda Express startade som ett miljöinitiativ för 25 år sedan. Och det är fortsatt så att tåg är det mest miljövänliga sättet att ta sig till och från flygplatsen om man nu inte vill gå eller cykla, men det tar ju lite längre tid.
Och hemsidan för mer info är arlandaexpress.se om du vill hoppa på tåget.
Tusen tack, Arlanda Express.
Och välkomna tillbaka, säger vi här. Och då har vi hittills lärt oss att det inte minskar den oro som vi vill minska som utövare av detaljstyrning.
Ja.
Det också tar bort lust och motivation hos den vi detaljstyr.
Ja.
Nummer 3 på listan över dåliga saker med micromanagement.
Och det är väl en kusin till föregående punkt.
Ja.
Det föder passivitet, dödar initiativ och det sker heller ingen inlärning.
Oj, oj, det här är en ganska tung punkt ändå.
Ja.
Om man är förälder eller chef eller så. Att det är rätt värdelöst att ha ett team som inte tar egna initiativ och som bara gör det man säger åt dem och på exakt det sätt man säger åt dem.
Visst, alltså om man är en micromanagementchef då, det man signalerar mellan raderna är ju att saker ska göras som jag säger när jag säger det.
Mm.
Och av det följer ju att inget kommer att göras.
Om du inte säger om hur du, och när.
Ja, precis. Så det är ju ganska självklart på ett sätt. Och det andra som händer är ju att det sker ingen inlärning. Det vill säga, man lär sig ju att göra... Alltså den inlärning som sker är att man lär sig att göra saker som chefen säger när chefen säger det. Och det är klart att sen kan man få en instruktion att du ska göra det här på... Nu ska du göra det här på egen hand. Men det sker en helt annan typ av inlärning när man får liksom problemlösa själv.
Ja.
Alltså man processar saker mycket djupare då.
Exakt. Och istället för att strimla kolen så förstår man också varför man skulle strimla kolen. För att när man skar i större bitar så bara, det blev så svårt att tugga.
Ja,
det är därför.
Exakt.
Och det kan nog gälla även andra grönsaker. Alltså att det liksom blir ett mönster av kunskap som kan, ett pussel av kunskap som kan läggas istället för att man bara lyder.
Absolut.
Det där tycker jag är så roligt för att folk som detaljstyr är ju också ofta sådana som blir så frustrerade över att deras fru aldrig själv tar initiativet att klippa gräset.
Nej.
Med den här krångliga gräsklipparen, fastän de 1000 gånger visar precis hur man ska klippa. Men det hänger ihop.
Ja.
Liksom.
Ja.
Att så här, man tänker att ju mer jag detaljstyr, desto lättare ska det vara för personen att ta samma initiativ själv.
Ja.
Ja.
Alltså, kan du komma på något sånt exempel när du verkligen har fått upptäcka något på egen hand och hur liksom, djup den kunskapen sen kan bli? Lösa något problem.
Ja, alltså brödbak. Alltså så här odling är mitt bästa.
Ja.
När jag började odla och du vet så här att lista ut hur mycket vatten som det är bra att ha på luktärten och känna hur det svider när det skiter sig och bli så jädra lycklig när man har fått till det. Alltså det är liksom otroligt. Sen är ju att få barn en sån grej. Att bli förälder och att säga, jag har ingen aning om hur man gör, men jag testar det här och titta, mitt barn somnade. Och att sen när man har barn med någon annan som gör grejer, man bara, inte så där, han somnar inte om du inte gör så här och så här och så här. Och sen ser man hur, du vet, man bara, han Alex, gör så här. Och Alex bara, nej, tänker jag inte, jag gör så här. Och så funkar det precis lika bra. Och man bara, vänta.
Gör han så, eller?
Nej, det var ett ganska likt sanningen exempel, men inte riktigt.
Nej, exakt. Jag kommer att tänka på den här IKEA-effekten, minns du? Vad det är för något?
Man älskar saker mer än man har gjort dem själv.
Just det. Och det är väl liksom ett slags sunk-kost-grej. Och
vi pratar Björn om sunk-kost-fallacy, som vi också gjort ett helt eget avsnitt om.
Ja.
Som är att man till exempel, om man har lagt ner 4 kapitel på en bok som inte är så bra, så fortsätter man att läsa den för att man har redan lagt ner de här 4 kapitlernas tid på att läsa.
Ja.
Man kanske stannar med en pojkvän som inte är schysst för att man har ju redan varit ihop med honom i 3 år.
Just det.
Och så vidare. Och då kanske man älskar sin hylla för att man har ju lagt så många
tid. Ja, IKEA-effekten är liksom den ljusa sidan av sunk cost. Att man har liksom investerat tid, känslor, engagemang, uppmärksamhet i något, då kommer man att tycka om det mer.
Precis som vi pratade om det här med lidandet och koppling lidande njutning.
Ja.
Ett annat avsnitt som jag verkligen tycker om, som påverkat mig jättemycket, men som kan förklara varför man springer jobbiga, leriga maraton eller klättrar upp för berg.
Ja.
Att njutningen står i lite relation till hur mycket man har investerat i det hela.
Exakt. Och det finns ju en fin liksom uppsida till med att tvingas lösa problem själv. Och det är ju att man får en, alltså man generaliserar känslan av att vara kapabel att hantera nya problem eller okända saker som kommer. Oj, det här hade jag ingen aning om, men jag löste det på egen hand. Jag tänker på när jag köpte ett liksom ruckel på en liten ö för några år sedan. Alltså har sålt det sedan dess. Men då var det ju alltså jättemycket så här renovering och liksom fixa en brygga som har bara sjunkit ner i vattnet och sånt där som jag,
elcentral och solceller och allt vad det var.
Exakt. Sånt som jag liksom aldrig har egentligen ägnat mig åt.
Nej.
Och nu var jag ensam ansvarig för det. Och var ju tvungen att lära mig, och jag menar, ofta kanske med en enorm ineffektivitet. Alltså jag kan tänka mig att jag lade dygn på något som en fackman hade lagt 8 minuter på och så. Så att det var ineffektivt, men nu vet jag att jag kan ta med en ett ruckel, så att säga.
Kunskap för livet.
Ja.
Och det blir också kunskap som man kan använda och anpassa även till andra situationer.
Exakt, precis.
Att det inte bara är så här ska man göra för det, sa pappa. Utan jag lärde mig att det blir så här. Och det borde kanske gälla även den här situationen.
Ja, liksom, jag är en person som kan lösa nya problem på egen hand.
Ja.
Man får den, man får liksom internalisera det. Sådär. Mm. Och med en micromanagement-person i sin värld som hela tiden är på en och berättar allt, så får man aldrig den erfarenheten.
Nej.
Teamwork is dependent on trusting the other folks to come through with their part without watching them all the time. But trusting that they're going to come through with their parts.
Vi går in på punkt 4.
Skapar ju tillitsproblem, va?
Japp. Du litar inte på mig, alltså behöver du skicka den här långa instruktionen.
Ja, och det blir bara en allmänt jobbig relation på det sättet. Eller liksom inte tillitsfull.
Mm.
Har du själv någon erfarenhet av det?
Ja, framförallt det underbara som uppstår när man säger till någon så här, till och med barn, man bara, packa dina fotbollskläder. Och så bara tvingar man sig själv att inte säga nämligen fotbollsskydden och strumporna. Man bara, han vet ju det, så jag säger inte det.
Ja.
Och sen lyckas personen i fråga.
Ja.
Det är så mäktigt.
Ja.
Det är så himla mäktigt.
Det här är ju verkligen intressant då, just vad gäller föräldraskap.
Mm.
För att där finns det ju, alltså det finns ju en idé om att engagemang nästan är lika med detaljstyrning. Är du en engagerad förälder?
Just det.
Då är man en person som packar gympaväskan, gör i ordning massor.
Jag kollade upp det här åt dig och det här är bästa alternativet för resväg till.
Precis, och sen ska ju gudarna veta att det finns många föräldrar som kanske skulle... Jag bara tänker att det finns barn i familjer som får alldeles för lite av det.
Ja, men såklart.
Mm. Ja. Alltså att de skulle...
Behöva någon som sa åt dem och packa din fotbollsväska.
Ja, exakt. Att de får bli stora alldeles för tidigt.
Just det.
Etc. Men med det sagt så tror jag att det är säkert ett lika stort problem. Eller stort problem, nej det är det kanske inte. Men det kan också vara ett problem med att man lägger sig för mycket av de här skälen som vi är inne på.
Alltså Björn, där har vi ett avsnitt att spela in.
Ja.
Det här med att liksom klara av att misslyckas och resiliens och så hos unga idag som har föräldrar som har löst allting åt dem och där hela livet är vadderat. Och jag menar, om min son packar fotbollsväskan, kommer till fotbollsmatchen och upptäcker att han inte har med sig fotbollsskorna, då kommer han aldrig mer att glömma fotbollsskorna.
Nej, men exakt.
Och han kommer ändå han kommer kunna spela ett par andra skor och det kommer funka.
Ja.
Men det där är kanske en viktig lärdom som jag är rädd att det där lite överbeskyddande och detaljstyrande klimatet tar bort från barnen och som kanske behövs för att...
Precis, så att jag tänker mig nu när jag liksom blickar tillbaka på barnens liv så här långt, så att flera av de gånger då man har varit en dålig förälder inom citationstecken, eller då jag har varit det, alltså jag har kanske glömt någon massäck eller gympapåse eller vad det är, så tror jag att det ändå kan ha varit till det bästa.
Absolut.
Så att säga.
Terränggående.
Ja, att bli liksom, då får man lära sig att bara hantera problemet.
Jag har glömt bort vad punkten hette, den som vi var på.
Tillitsproblem.
Just det. För då kan man bara knyta upp med att när jag då säger till Max att han får packa sin egen fotbollspåse, så säger jag till honom att jag litar på att du fixar det här.
Ja.
Och att då känner han sig stor och duktig.
Ja.
Samma sak med när man har jobbat med människor, säger man, här är ett problem. Det löser ju du.
Ja.
Gud vad man växer i den stunden.
Ja, gud vad man växer i den stunden. Verkligen.
Men gud, du litar på mig.
Ja.
Det gör du förmodligen med rätta.
Oh.
Här kommer jag att leverera.
Mm. Är inte det liksom det finaste man har varit med om under sin karriär? De gångerna man har fått de där förtroendena av chefer. Ja. Och någon gång har man kört i diket.
Ja. Men för så försvinnande få gånger jämfört med hur bra det ofta blir.
Japp.
Och just det där, det är där folk växer.
Mm.
Om det är något jag önskar att jag hade ägnat mig mer åt som chef och kanske även som förälder och som medmänniska generellt, så är det just det.
Mm.
Jag tror att många med mig som är såna här projektlediga typer håller med. Att vad bra det hade varit för andra om man bara... Ja, så här, vårt barn fyller år, du löser det.
Ja.
Eller nu kommer julen, kan inte du fixa julbordet? Jag litar på dig.
Visst. Ska vi liksom lyfta in en liten genusaspekt där?
Absolut.
För att jag tänkte, nu när du sa det här med julbord och jag bara tänkte också så här, kanske lite i vår dynamik också.
Mm.
Och om vi nu ska plussa projektledartypen lite. För att jag menar, det är du som gör en avsnittsplanering. Det är också bekvämt för mig.
Mm.
Då kan jag fråga dig på söndagen, vad ska vi spela in för avsnitt nu den här veckan?
Jo, men då gör ju det gör jag ju för, det gör jag helt utan bitterhet.
Ja.
Och den här liksom, alla negativa bitar, det kommer vi komma till, hoppas jag, på listan med hur, vilka jobbiga känslor som den detaljstyrande får på sikt. Man blir oskön. För att man tycker att man får lägga så mycket tid på att instruera folk som sen ändå blir passiva och som inte, alltså det är inget bra.
Nej.
För mig så är det här ett upplägg där du gör en massa research och du, alltså, sånt där som jag inte gör. Så att för min del så är den här admin-biten inga problem. Alltså det är därför jag tror att det funkar så bra för oss, så att vi har en vi liksom har varsina områden.
Ja.
Men i relationer generellt så verkar det som att kvinnor har vissa områden som de detaljstyr.
Ja.
Hemmet och barn.
Mm.
Liksom så här, semestrar, relationer.
Ja.
Mm. Liksom, vem är som fixar barnvakten? Vem är som bokar middagarna och svarar? När man får ett sms från en vän som bara, kör, vill ni gå på middag? Hur ofta är det kvinnan som svarar, hur ofta är det mannen?
Mm.
Såna saker. Men att männen sen förmodligen har sina områden också.
Ja.
Som är, I don't know, bil eller kanske fotbollsträningar eller sånt där. Väldigt genuskodat även i de mest jämställda familjerna.
Mm.
Och att de uppdelningarna och den detaljstyrning som därpå följer förstärker uppdelningen.
Mm.
Alltså de områden som inte är mina, där blir jag jättepassiv och vet knappt var bensinlocket sitter.
Mm. Eller,
verkligen. Och så vidare.
Just det. Exakt.
Vilka skulle du säga är dina områden som du har varit så här mest detaljstyrande kring? Har du haft några sådana?
Jag känner någonstans att det är väldigt genuskodat. Jag har typ så här grilla kanske.
Ja.
Och min
nej, där har man inte tespriten. Häll inte så på den nu.
Nej, exakt.
Ja, vänd inte köttet nu. Vänta, låt köttet ligga lite längre.
Just det.
Ja. Du kan salta efteråt.
Ja, precis. Nej, men det jag tänker då, i det här med genus så har vi ju strukturella orättvisor som vi tagit upp många gånger, till exempel i avsnittet om städning. Mm. Men där tänker jag mig att man kanske också kan ta lite eget ansvar. Om man vill se förändring så kanske man kan säga, nu får du städa, gör det på ditt sätt.
Mm.
Eller?
Ja, ja, och det där är världens enklaste förändring. Mm. Som jag har fått höra av min parterapeut ibland, så här, sluta. Gör bara inte, så ska du se vad som händer.
Ja.
Alltså, om jag inte är där och packar massor, ringer in barnvakt och så vidare när jag ska vara borta i 2 dagar.
Ja.
Så här, åk bara och se vad som händer.
Ja, har inte ni haft en sån, alltså väldigt specifikt då, om vi får prata om ditt privata liv här, men liksom sova med barnen?
Ja, exakt.
Mamma eller pappa liksom.
Ja, exakt.
Och där det har varit väldigt mycket mamma.
Ja, nästan uteslutande.
Nästan uteslutande. Och där du på ett sätt då... Och det beror inte på att, alltså din kille har ju varit, men åker iväg.
Så. Ja, 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 exakt. Och mamma, och det är också mysigt. Jag behövs här. Jag känner mig kompetent. Precis som jag tänker mig att de detaljstyrande cheferna, att ja, det är oro och kontrollbehov, men det är också en känsla av, titta vad jag är oumbärlig. Vad jag är liksom
jättebra
the
aspekt.
One. Ja, visst, jag är liksom den som kan allting bäst. Oh. Det är så här, där finns en konstig belöning och så här, self-worth liksom.
Ja, exakt. Den där reaktionen har man ju stött på ibland faktiskt med så här föräldrar som skiljer sig till exempel.
Mm.
Och så naturligtvis är det skönt då om man vet att barnen har det bra hos pappan till exempel.
Mm, mm, mm.
Men en del av en vill att de typ inte ska ha det.
Nej, de ska inte klara sig utan mig.
Nej, de ska inte klara sig utan
mig.
Så att det är väldigt dubbelt.
Exakt.
Liksom.
Ja. Nej, för det har min erfarenhet varit just när vi åkte iväg och jobbat och man kommer hem att hela den här som bara, jag måste sova med barnen alltid för annars kan de bara inte somna. Joho då.
Det ska vara på det sättet och det sättet och det sättet och det sättet.
Ja.
Precis. Men nu blev det på ett helt annat sätt och det funkar också.
Ja,
just det. Ja, exakt.
Mm. Ja, men tillit är något vi vill ha både mellan chef och anställd, mellan vänner, föräldrar, barn i relationen. Så att det är mycket gott argument för att inte detaljstyra.
Never tell people how to do things. Tell them what to do and they will surprise you with their ingenuity.
Och nästa punkt på listan då?
Jo, det är att det skapar stress.
Hos vem?
Ja, man kan säkert tänka sig att det skapar stress hos båda.
Yep.
Verkligen. Jag tänkte i första hand på mottagarna.
Ja.
Men du har ju redan snuddat vid att det är jobbigt för utövaren också.
Ja, alltså är du chef för 10 personer som i detalj ska berätta för 10 personer hur de ska göra allt de gör, då gör du 10 personers jobb.
Så är det, ja. Just det, det blir en omöjlig situation. Ja,
yep.
Ja, exakt. Det har varit
plus
med
du blir,
om sån här,
du blir frustrerad och sur och tycker att andra är passiva, initiativlösa och inkompetenta. Och så är det värdelöst.
Japp.
Och de får inte bevisa hur bra de är.
Kom på att jag sett på det här i sån chefscoaching med till exempel chefer med perfektionistiska drag.
Mm.
Om man är perfektionist, då vill man ju gå in och då ska varenda memo och rapport och rubrik och powerpoint vara perfekt i ens team kanske.
Mm.
Och så är man inne och petar på ett sätt som man inte har tid för.
Ja, exakt.
Och då skapar det en massa stress, hälsoproblem. Även liksom utmattning då hos den som utövar.
Mm.
Men sen så också hos mottagarna förstås då. Det är klart att du pratar ibland om att det kan vara skönt att få en väldigt tydlig instruktion. Sådär.
Mm.
Och så länge det funkar, alltså om det är balanserat, att man är en person...
Ja, att man i alla andra sammanhang som det känns för mig har... går runt och gör planer så här, då är det små andrum när det inte är så.
Just det.
Men ett helt liv av det, det är väl i fängelse liksom.
Precis. Och micromanagement brukar väldigt ofta innebära att man, du vet, det blir nya ändringar i sista stund.
Just det.
Nej, alltså jag menar inte så, du ska skriva så.
Just det.
Alltså det blir en dels någon typ av liksom oförutsägbarhet då, som är väldigt besvärlig.
Just det.
Nya direktiv hela tiden och så.
Mm.
Och sen så också någon typ av så här rigiditet. Man känner att det finns inget utrymme för att gå utanför ramar. Mm. Så de två sakerna i kombination eller var för sig kan skapa massa stress hos medarbetare. Mm. Jag såg någon sån arbetsplatsundersökning då, och där var det 60% av dem som svarade på enkäterna som sa att de hade upplevt att de hade blivit micromanaged på sin arbetsplats eller under sin karriär. Och en majoritet där sa att det hade påverkat deras produktivitet, och 70% eller nästan 7 av 10 sa att det hade påverkat deras motivation.
Negativt då alltså?
Negativt, ja. Och sen så var det så att 4 av 10 sa att de hade bytt jobb.
Oj,
för att undvika att jobba med en sån micromanagement-person då.
Kan jag här då få ställa den här frågan, Björn? Ja. Finns det vissa där det här är alldeles kanon? Alltså vissa som bara, gud vad skönt att du säger åt mig exakt vad jag ska göra.
Ja.
Jag vill bara vara en utförare av, jag vill inte vara kreativ, jag vill inte ta eget ansvar, jag vill bara fullfölja.
Alltså, ja, men på samma sätt som vissa beskriver att det är väldigt vilsamt att vara i fängelse.
Ja.
För att man, det är otroligt, det är liksom gymmet klockan 20.
Det här är maten du ska äta i så här stor portion.
Tider, måltider, man slipper all sån beslutströtthet. Men jag tänker mig att det är mycket micromanagement som inte är förutsägbar. Utan tvärtom skapar oförutsägbarhet.
Ja, just det.
Men om man har någon typ av förutsägbar micromanagement, alltså att det är, jag kommer inte fatta några beslut, det är någon som lägger sig i allt och det passar mig bra. Mm. Alltså om man tillhör den lilla klicken så kan det väl säkert...
Men då kanske det hellre är ett jobb som är liksom löpande band, där det är liksom ett jobb som har väldigt, väldigt tydliga ramar, än att man är slav under någon annans nyckfulla kontrollbehov.
Exakt, alltså då ska man tänka sig mer så här löpande band eller någon sån typ av verksamhet. Ja, ska vi hoppa vidare?
Ja, då tar vi nästa punkt på listan.
Och det här är också sista punkten på listan.
Mm. Och hur lyder den?
Det är felanvänd tid.
Ja.
För liksom chefen, partnern, föräldern.
Mm.
Alltså kanske tydligast i de här chefsammanhangen då.
Mm.
Alltså om man är en ledare så ska man definitionsmässigt höja blicken. Mm. Det är det som är jobbet.
Mm. Inte sitta där och göra... liksom receptionistens jobb, ekonomiansvariges jobb och så vidare, utan släpp det till dem.
Precis, man ska liksom kanske ägna sig åt affärsutveckling, se problem som kan komma nästa år, inspirera sina medarbetare, sådana saker. Man ska vara strategisk helst då. Och här fastnar man i sånt pill bara, som kommer ta fokus från det som är viktigt.
Det kan ju alla som har varit i sina familjesituationer där man liksom mormor ska vara barnvakt till barnen när man själv är bortrest, och man bara, hej Alex, mamma kommer till 3:45 och hämtar barnen, kan du ta napparna och blöjorna och lägga ner i din väska? Hej mamma, Alex har tagit napparna och blöjorna och lagt ner, alltså så bara, eller så bara ring mormor.
Så himla bra exempel på hur det blir uselt för alla.
Ja.
Så himla bra exempel på hur det blir uselt för alla. Uselt för mormor, uselt för Alex, uselt för dig som inte kan koppla av och ha kul med.
Och pyjamasen kommer vara glömd för att jag inte skrev pyjamas, men hade Alex fått tänka själv så hade han lagt ner pyjamasen.
Ja, just det.
Alltså att det liksom, för där har man ju varit själv.
Ja.
Att när man väl har fått en tydlig instruktion så tänker man att någon annan har tänkt.
Ja.
Jag är alltså ansvarsfri. Jag gör bara det här.
Ja.
Och så man bara, men borde man inte ha med ett paraply? För tänk om det regnar. Nej, för då paraplyet står inte på listan.
Nej, men exakt.
Eller du vet, det här är felstavat, men ja, någon annan har säkert kollat.
Mm.
Så jag skriver det här. Alltså, man blir liksom en inte tänkande person.
Precis så.
Ja, hörni, ett avsnitt som födde idéer till många andra avsnitt. Men summa summarum så hoppas jag att vi som slösar med tid på att göra våra medarbetare och partners passiva och stressade förstår att det inte blir bra vare sig för vårt eget oros- och kontrollbehov, vår egen stressnivå eller för våra relationer.
Nej, och jag menar, ett sånt tips som jag väldigt ofta ger, en sån hemuppgift som jag ofta ger, är så att delegera. Delegera som förälder, delegera som chef, delegera som partner.
Hur låter en sån mening? Är det då man säger så här, det är lite på att du kan lösa det?
Ja. För att då får man den här fantastiska erfarenheten att det gick. Och det är så skönt ofta att man bara kan släppa grejer.
Och det är ganska skönt också i det att säga så här: jag vet inte, det där löser du. Det vill säga, jag sitter inte inne på facit. Och nu är ett oförberett prov att se om du kan lista ut rätt.
Mm.
Utan att verkligen säga så här, det där, vi har ingen aning om man ska lösa det, men det litar jag på att du kan.
Ja.
Eller hur? För att det är jättejobbigt att få en uppgift som man tänker så här, det finns ett rätt sätt som du vet.
Mm.
Och nu ska jag försöka hitta det.
Mm.
Utan istället bara, ja, här står jag med facklan och ska ut och tända ljuset någonstans.
Visst. Och som du var inne på, så här, åka iväg är ofta ganska bra.
Just det.
Ta en vecka semester.
Och se vad som händer.
Och se vad som händer. Nästan alltid fortsätter jorden rotera. Det är klart, ibland kan det vara en sån här... Jag minns en gång när jag var nyhetschef, eller jag var chef för en nyhetssajt.
Mm.
Med dagliga mätningar. Mm. Såna här liksom trafikmätningar, läsarmätningar. Och jag var oerhört fokuserad på det där. Det var så peak, alltså jag var 28, liksom brann för karriären. Jag jobbade hela tiden, helger etc. Och sen så kom det någon, hade inga barn då. Och sen så kom det, skulle jag åka på semester. Och mådde oerhört dåligt för det.
Ja, vem ska hålla koll på siffrorna?
Vem ska hålla koll på siffrorna? Och det var min biträdande som skulle göra det då.
Mm.
Och så gick hon in och hade liksom bättre siffror än mig.
Nej!
Så det var ju skönt på ett sätt, men det var ju också, jag tänker, det kan ju också vara en sån här under...
En av anledningarna till att man inte vill det, exakt, det kommer du att göra på något nytt sätt. Din bolognese blev godare.
Din bolognese blev godare.
Vilka stora kolbitar.
Ungarna klarar sig jättebra utanför mig, utan mig. Vad är då mitt existensberättigande som förälder?
När de gör så bra kålsallad.
Ja, och liksom att man har den typen av underliggande rädsla ibland som man också behöver utmana.
Just det. Måste kämpa för att vara oumbärlig hela tiden.
Mm.
Ja, spännande. Björn, jag tackar dig.
Tack själv.
För detta avsnitt, och vi tackar även Peter Malmqvist som klipper vårt avsnitt nere i Malmö. Vi tackar Acast där det spelas in. Nästa vecka, mina kära, ska ni lyssna extra mycket om ni är norska eller som vi älskar Norge. För det är 17 maj och det tänker vi fira på både ett och annat sätt. Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.